En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion där vi pratar om det hetaste som händer i politiken just nu. Idag handlar det om betygsöverenskommelsen, alltså partiledarskapet i Kristdemokraterna, och så ska vi ta oss an Miljöpartiet. Vad är poängen med Miljöpartiet, är den något taskiga formuleringen. Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet, och jag säger välkommen till Ulrika Schenström, politisk expert och moderat. Välkommen.
Tack så mycket.
Och hej på dig, Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.
Halloj.
Och Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet.
Hej, hej.
Hej, hur mår ni?
Bra, strålande idag.
Jag mår också jättebra.
Vi tävlar nästan om vem som mår bäst här.
Herregud.
Anders?
Jag mår bäst.
Ja.
Det är idel... Lite lågmänt
så här.
Det är idel, chia, pudding och lyckliga emojis i studion idag, kan man säga. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den här skolöverenskommelsen som presenterades igår onsdag. Vi spelar in på torsdagen så det blir lite konstigt med dagarna. Men då har i alla fall regeringen kommit överens med Alliansen om att inte införa betyg från fjärde klass, men att testa tidigare betyg från fyran på upp till 100 skolor. Karin, du har kallat tidigare betyg för förnuftsvidrig politisk klåfingrighet. Kan du utveckla?
Nej, men det säger väl allt. Nej, men det är ju ett jättedåligt förslag som en samlad forskarkår, lärarna och vedertagen liksom kunskap och erfarenhet helt har dömt ut. Det finns ingen som kan någonting om skolan som tycker att det här är ett bra förslag. Och det är också så att skolpolitiken var den viktigaste frågan i valet. Väljarna sa med kraft nej till den förra regeringens skolpolitik. Och det här var en debatt som regeringen faktiskt hade vunnit. Och vi såg sprickor inom Alliansen där de hade partier som sa att vi kanske inte kommer ändå lägga fram eller rösta på det här förslaget. Och då, precis då, när man har vunnit hela den här diskussionen, då gör man en kompromiss där man släpper igenom den här försöksverksamheten på upp till 100 skolor. Och det är barnen som får betala priset för detta. För vad det här handlar om är ju tidigare sortering och 10-åringar som ska betygsättas.
Du tycker inte det spelar så stor roll, eller?
Alltså, jag orkar nästan inte bli upprörd över det här. Eller bli liksom helt... Det är väldigt sällan jag inte hetsar upp mig över saker. Och just den här har jag inte hetsat upp mig över. Och det kanske beror på att jag är på så otroligt bra humör.
Du är på bra humör.
Det är liksom, jag orkar inte. Jag tror inte det här gör varken till eller från.
Det kan också bero på att det finns borgerlig politik.
Men jag tycker ju i och för sig, och det vet ni ju, det är ju ingen hemlighet, jag tycker ju att det är bra med betyg, och jag tror att det är bra att veta vad man är bra och dålig på i tid och sådär, och det kan vi hålla på och gräla fram och tillbaka om. Men jag menar, testa det här i 100 skolor, men gör det då, så får vi väl se vad som kommer fram. Jag tycker inte att det är liksom, nej, jag tycker väl att,
Grejen är den här idén med att testa saker och ha tillfälliga saker och prova saker och sen så ska de där tas bort, som ju de rödgröna säger. Det där har ju provats ganska många gånger i historien. Alltså, kärnkraften infördes för att sen avvecklas. Vi hade ett test med trängselskatt i Stockholm som sen skulle avvecklas och folk skulle få rösta om det, och sen när folk då, ganska många röstade mot, eller hela länet röstade mot, och då införde man den då. Vi hade momsen som var en tillfällig åtgärd, vi hade värnskatten som en tillfällig åtgärd. Och vad man lär sig av det där, det är att när man inför någonting på prov eller man inför någonting som är tillfälligt, då brukar det bli permanent. Och när man då har upprättat det här systemet 2017, där alla kriterier finns, där man redan har provat det här, där 3000 elever har fått vara försökskaniner för det här, det är klart att då har ju Alliansen ett jättebra argument för att säga att, ja men titta, vi har redan gjort det. Och ni var ju för att införa det, varför ska ni ta bort det?
Varför ska ni hålla på och bråka om detta?
Varför ska ni hålla på och bråka? Och då kommer man säga som Ulrika Schenström säger nu, ja men det är väl inget att hetsa upp sig över, det finns ju redan.
Ja, men det är ju ingenting att hetsa upp sig över.
Nej, problemet är ju att då kommer ju Löfven stå där med sin slips och sin snopenhet.
Men sen kan man ju ha en liksom djupgående, långgående diskussion om det är bra eller dåligt med betyg rent generellt. Jag menar, och den kan vi säkert hetsa upp oss över här fram och tillbaka. Men just den här uppgörelsen tycker inte jag är... Ja, men testa då. Men, och sen kan man ju dra massa slutsatser och det kanske blir så att det blir permanent. I don't know, men jag orkar liksom inte hetsa upp.
Nej, men jag tycker
här.
Att det är två saker. Det ena är ju, för mig är ju betygsfrågan ideologisk. Jag har ingenting emot att man har betyg för att avgöra om barnen inför gymnasiet. Men när 10-åringar börjar sorteras efter betyg, då har jag mycket stora problem av rent ideologiska skäl. Det handlar om synen på barn. Och jag blir få ont i magen när jag tänker på min egen unge som vid 10 års ålder nu eventuellt riskerar då att få betyg. Det är alldeles för tidigt tycker jag. Och det är liksom, det är själva kärnfrågan. Ja. Sen så tycker jag faktiskt också att det är, sen blir man ju irriterad på att det här är faktiskt en fråga som regeringen hade vunnit. Man har vunnit den. Alla experter var på deras sida. Alla lärarna var på deras sida. Folkopinionen på deras sida.
Ja, men varför gör de så då, här då?
Ja. Förklara det för oss, varför de gör så här. Men
jag är för att jag har en teori om varför. Alltså i förra veckan gick ju Sverigedemokraterna ut och sa att de vacklade. Så att, och det är också så att allianspartierna har ju vacklat lite fram och tillbaka. Så att det fanns ju ingen majoritet i riksdagen om man liksom tittar på vad som faktiskt vad som har sagts. Men jag tror det är så att man har ganska länge från de rödgröna sida förhandlat utifrån föreställningen om att man ska förlora detta i riksdagen om det tas upp. Och man är så rädd att man vågar inte ta strid. Och den här fegheten, den hade man ju också i höstas. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men fram till det att Löfven utlyste extraval, då höll man ju på så här. Man sträckte ut handen hit och dit, det var alltså ingen som tog emot den. När man då bara fortsatte sträcka ut den här handen tills Löfven faktiskt tog en politisk strid, då lades alliansen. Så att någonstans så tror jag att den strategiska förmågan hos liksom, den rödgröna regeringen, den är inte särskilt bra.
Nej, det kan man ju hålla med om.
Du har ju vunnit det här. Det är det som är problemet.
Nej, men jag tycker det känns bra.
Det känns bra. Det känns bra. Ja, men jag förstår okay. Det.
Ja, det förstår jag också. Ja, du ser ut som Jan Björklund såg ut på presskonferensen igår.
Ja.
Det var riktigt det där med en mätt katt. Som man liknade Löfven vid där vid decemberöverenskommelsen.
Ja, men Ulrika sitter och myser här.
Nu står det 1-1 i överenskommelsegrejen. Löfven vann decemberöverenskommelsen, de här vann skolöverenskommelsen.
Ja, nu ser ni. Ja, känns det mer sådär jämlikt och vikten liksom ligger jämt.
Ska vi få en sån här fight hela tiden om vem som vann på olika överenskommelser och så vinklar man det åt olika håll. Ja. Okej, vi lämnar det. Jag tycker vi ska prata om att vi äntligen ser ut att få en ny tjejkvinna som partiledare för ett svenskt parti. Då pratar jag om Acko Ankarberg som idag är KDs partisekreterare och hon vill ta över efter Hägglund. Blir hon den nya Maud Olofsson?
Men Hanna.
Hallå, jag tror inte ens att det blir hon.
Du vill också lika veta vad en tjejkvinna är.
Ja, vad är en tjejkvinna?
En tjejkvinna är alltså en kvinna som men är typ 50 men som pratar om sig själv som en tjej.
Fast jag har en helt annan invändning mot Acko Ankarberg.
Nej, men hon det i intervjun.
Nej, men hon för mig så verkar hon vara typen.
Hon är tjej.
Men jag har en helt annan invändning mot henne. Det är att hon har ett för långt namn. För nu börjar alla partiledare börjar heta saker som så här Anna Kinberg Batra, Katrin Elmsäter-Svärd,
finansminister, mycket dåligt rubriknamn,
Magdalena Andersson. Och det enda som saknas är ett dubbelnamn. Nej, Magdalena Andersson Johansson, det hade varit ännu roligare.
Men Acko är väl jättesvängigt.
Jag tror inte det blir
Acko. Acko är ju inte det är ju förnamn.
Ja. Det blir inte Acko.
Nej. Berätta,
då börjar vi den handen då. Vem blir det då?
Berätta ditt gamla högerspök.
Högerspöket levererar nu att hon tror att det blir Jakob Forssmed.
Det tror jag vore jättebra. Han är en fantastiskt duktig kandidat som på ett bra sätt kommer att vinna. Jag ska omedelbart kampanja för honom.
Det här är ju alltid såna här, du vet, det är färskhet liksom i när man liksom letar vem det skulle kunna bli.
Så när ni lyssnar på det här så kan det här redan vara...
Det är inte säkert att jag tror på det här imorgon, men just idag, torsdagen den 12
då vaknade
februari,
du upp i morse och kände
det blir Jakob Forssmed.
För att han sitter i riksdagen. Eller vad är ditt skäl?
Nej, jag tror bara det. Jag ska berätta, det här är perfekt. Nu måste jag få lite poäng så här i efterhand. Jag listade ut att det skulle bli Göran när det blev Göran.
Okay.
Och det var ju ingen som trodde det. Och Nej. Vi bettade ju på Moderatkansliet. Därför att jag tror att det är en annan tradition i KD än vad det är i andra partier. Jag tror nämligen att Göran vill ha Jakob.
Ja, men det tycker jag är uppenbart. Men,
och de har apostolisk succession i KD. De har inte val. Så då blir det Forssmed.
Ja!
Vadå ja?
Du menar du att det är det?
Men är det någon som har nominerat honom?
Jag såg i någon tidning att han hade blivit
Jönköping nominerade väl alla i hela partiledningen.
Okay. Mm. Ja, och sen var det någon till något annat distrikt också, tror jag.
Mm. Men är det så att de väljer
just
ut
i KD tror jag att det liksom
sen,
bara blir... Ja.
Det blir
fast
nästa
på
kille.
Riktigt så är ju Jakob Forssmed, alltså han representerar ju vänsterfalangen, om man uttrycker sig så, ja. I Kristdemokraterna. Och om man ska jämföra honom med de här mörkerkrafterna som Ebba Busch Thor och de här människorna står för, då är ju han, tror jag, en person som blir farligare för Socialdemokraterna och farligare för regeringen. Därför att om de väljer de här liksom mörkermänniskorna i partiet, då kommer liksom hela debatten att handla om abortfrågan, om homosexuella, underlivsfrågor. Och då är liksom, ja, men då är det som Kristdemokraterna, då kommer de att dansa omkring det på 3% liksom. Hela
Jakob Forssmed som kan rädda Kristdemokraterna.
Alltså risken är ju att Jakob Forssmed faktiskt kan ta väljare.
Men om vi ska vara seriösa, Jakob Forssmed har varit statssekreterare i samordningen i 8 år. Det här är liksom inte en kille som inte är opolitiskt skolad. Han har liksom, han kan varenda fråga. Han är oerhört kunnig och så vidare. Så att, jag tror i alla fall just idag, den 12 februari, att det blir Jakob Forssmed.
Det finns ju en teori, en konspirationsteori om Göran Hägglunds avgång och hur han tajmade den. Jo, att han tajmade den så maximalt illa som möjligt för Ebba Busch Thor eftersom hon är gravid.
Men gud vad hemskt. Ja. Det låter ju hemskt.
Ja, detta har jag hört.
Men passar inte detta det? Passar hört. Inte det kvinnosynen i Kristdemokraterna rätt väl också?
Ja, nu ska vi inte gå på såna här skvaller och sånt där. Den Göran Hägglund jag känner är ju en väldigt trevlig kille, så jag skulle inte säga att det där känns inte
fast,
riktigt.
Fast
Göran
vi kan
Hägglund.
Väl konstatera att oavsett syftet med det så blir ju det effekten.
Men det är klart
av,
att vi minns ju alla bråket mellan Göran och Mats Odell. Mm. Och det var ju mörker, två... det var ju verkligen mörker. Krafterna mot de mera liberala, socialliberala, liksom lite mer åt det hållet.
Jag tror inte att Göran Hägglund inte har tänkt på vem som skulle kunna tänkas efterträda honom och hur den processen
tänk om det hade blivit Lars Adaktusson. Uh-huh.
Mm. Han var ändå på många släppar den där dagen, ska jag säga.
För att KD är ju nämligen det enda partiet jag känner som skulle kunna tänka sig att göra en person som Lars Adaktusson till partiledare.
Men innan
därför att de gillar ju såna här kändisar och såna här konstiga saker. Mm. Medan det är Moderaterna eller i Socialdemokraterna så är det liksom man måste ha burit back, man måste ha varit med länge, koka kaffe. Ja, men det är ju samma sak som bära back, fixa seminarier och du vet.
Men du Rika, du hade ju en idé här innan vi började spela in podden på vem du tyckte skulle ta över Kristdemokraterna, som jag tyckte var bra.
Göran Persson. Och nu är vi inne på Göran igen. Han kan ju så mycket salmer.
Han kan så pass mycket salmer så jag tror han skulle kunna
Göran
bära
Persson.
KD. Tänk om han bara över 4%-spärren.
När fan blir gammal.
Jag är väldigt förtjust i Göran Persson. Nu har jag sagt det i poddarna här.
Du är lika förtjust i Göran Persson som Anders Lindberg är i Jakob Forssmed.
Nej, jag tycker mycket mer om Göran Persson.
Sammanfattningsvis är det mycket starka känslor här inne.
Om man ska vara lite seriös så är det ju så att Kristdemokraterna är ett litet parti. Så de måste nog välja någon som sitter i riksdagen. Att välja någon som inte har riksdagen som plattform blir väldigt knepigt för ett litet parti. Alltså, Centern kunde ju göra det med Modo Olofsson. Men det är en annan typ av partikultur också de har i det partiet.
Fast de måste ju också hitta någon som kan gå igenom rutan och kan kommunicera. Det tror jag också är viktigt för ett parti som håller på
att gå ur riksdagen. Kanske också är kunskapen om politik och verkligen veta hur man gör och har varit med i många förhandlingar, vet hur en slipsten ska dras och som
liksom
bottnar. Du
tänker att Lars Adaktusson inte har då?
Och då känner jag att Lars kanske inte är den som har gjort mest förhandlingar och sånt. Han är ju vi behöver
han är
inte ens
kandidat.
Prata om. Han är inte kandidat
nej,
längre.
Nej, prata inte om
sluta
honom.
Prata om det.
Men jag vill veta.
Men det är inte Jakob Forssmed heller. Så att den enda kandidaten som har sagt ja.
Han har inte sagt nej.
Det är sant.
Han har sagt att han inte säger något.
Det är jätteovanligt att folk först säger nej och sen ändrar sig i politiken.
Göran sa väl nej massor med gånger innan han...
Alltså. Men,
han har sagt nej nu flera gånger till KD också.
Nu blir det många Göran i leken. Men jag undrar, så här, skulle Acko Ankarberg gå ut så här starkt och säga ja om hon inte kände att nu är jag partiledningens kandidat? Kan det komma en annan?
Ja, men hon fightas väl? Jag tror att det finns definitivt två sidor av det här. Det står mellan Acko och Forssmed.
Fast de är i samma falang båda två.
Ja, men det spelar väl ingen roll. Gud vad ni håller på med falanger, det är typiskt sossar. Ni håller bara på med falanger.
KD har väldigt många falanger.
Vilket distrikt och varför?
Ja, det var, ja.
Väldigt tröttsam.
Fast KD har ju väldigt många falanger.
Jag går på feeling.
Vi får se, det ska bli spännande att se.
Det kommer, nästa helg har vi ju kommundagarna att se fram emot, så att nästa vecka kan det handla ännu mer om KD och vart de är på väg.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det kan vara spännande.
Vi får se vad som händer, som sagt. Men nu ska vi prata om Miljöpartiet. Ja. Vi måste prata om Miljöpartiet.
Varför finns de?
Varför finns de, ja. Igår stod Fridolin axel mot axel med sin ärkefiende från valrörelsen, Jan Björklund. Vad är det som händer?
Det var en sån scen, tycker jag. Jag tycker det var en stark och obehaglig scen att se de två stå där bredvid varandra. Och, ja, men otrevlig. Nej, men Miljöpartiet har ju mycket stora problem. Och det handlar väl i grund och botten om krocken mellan övergången från det här liksom idépartiet, aktivistpartiet och att sitta i regeringen. Det är ju själva, de är ju en slags identitetskris, tror jag, Miljöpartiet just nu. Dessutom tror inte jag att de har hanterat valresultatet. Jag tror att de fortfarande är inne i en process där de liksom bearbetar
det.
De var i chock. De trodde att de hade liksom någon så här manifest destiny att liksom växa och växa och växa och bli det nya, de nya socialdemokraterna. Absolut. Eller vad det nu var. Och sen så kom det här bakslaget, och jag tror inte att de fattade vad det var som hände, och jag tror att de fortfarande håller på och funderar över det.
Plus att de helt plötsligt kommer i regeringsställning, och då hinner man inte ta hand om den här liksom.
Och de har extremt svåra politikområden. De har bostadspolitiken som är ju enormt svår, utbildningspolitiken jättesvår.
Och förhandlat väldigt dåligt till sig de platser de har i regeringen. Även om det är svårt, så sitter de ju inte på någonting som egentligen bestämmer någonting, som finansen, SB, alltså statsrådsberedningen, utrikesdepartementet, socialförsäkringsdelen på socialdepartementet.
Som departementschef menar du?
Ja, alltså de har ju inte de stora kugghjulen som justitiedepartementet. Ja, fast
och där gör man upp med folk.
Du vet ju precis som jag att ändå sen 1953 finns det ju en avdelning som bestämmer i det här landet. Den heter finansens budgetavdelning.
Vi pratar alltid om det.
Ja, men det är ju
fast,
så.
Fast det är
lika
också
bra att inse fakta.
Fast det är nog också så att det är nog inte bara den identitetskrisen, utan jag tror ju också att hela den frågeställningen Miljöpartiet hade, att de var de enda som var för miljö. Mm. Nu är alla för miljö i lite varierande grader, och det börjar finnas en höger-vänster-konflikt om politiska lösningar i miljöfrågor.
Och de är inte speciellt mycket för. Det skulle behövas ett riktigt miljöparti.
Ju, nej, precis, vad som skulle behövas i Sverige, det är ett miljöparti.
Ett miljöparti.
Därför att vi har inget miljöparti idag. Vi har ett skolparti under Gustav Fridolin, och sen har vi ett jag vet inte vad riktigt under Åsa Romson, för hon har liksom försvunnit. Nej, inte ens det. Alltså, det finns en partipolitisk konflikt om klimatfrågorna också. Varje parti, skulle jag säga. Det är det hon kommer ut i för frågor. Mm. Och den typen av konstiga frågor, den tror jag att Miljöpartiet aldrig kommer att kunna vinna i. Så att det är inte bara liksom partiet som är problemet, utan hela den liksom våg de har ridit på.
Sen tror jag dessutom att de har ett problem i att identifiera varför det gick så väldigt dåligt mellan Europaparlamentsvalet och septembervalet. Därför att de tappade ju nästan 10% där mellan de här
näst
två.
Största
och jag tror att de
parti,
har ju en ganska stor del av sina väljare som är egentligen en kombination av allmänborgerliga väljare och vänsterväljare. Och jag tror att den partiledning som sitter just nu är ju ganska vänster om man jämför mot andra miljöpartister, om man ska vara ärlig. Men de har har framförallt haft en hel del allmänborgerliga väljare som inte har känt sig hemma kanske i Centerpartiet eller Folkpartiet eller så.
Fast inte längre.
Nej, men det är de har tappat.
Nej, det är
och, då,
de har tappat.
Och då är det ju liksom, och det är de här som jag brukar kalla för bondens marknad väljarna som ser ut ungefär som jag, fast jag är ju då med i sekten Moderaterna, men som tycker att det är lite finare och lite bättre att kanske rösta på Miljöpartiet. Du vet, gillar att veta vilken ko man äter och sådär, och vad den heter och vars farfar heter och sånt där. Och som kanske så sorterar, men sen har två suvar i du vet, källan och sådär, som cyklar till jobbet och tror att de
fast, fast det är nog också, det finns nog också
min, jag känner det rätt
också,
många,
men det finns nog också ganska närliggande problem, och det är ju också att de har ju haft nu möjligheten att sätta 6 personer i strålkastar ljuset. Alltså genom att ha ministrar så får du stå oemotsagd i en tv-studio, du får vara med och prata, du har möjlighet att kommunicera politik. De har inte valt sina mest erfarna politiker. Alltså sådana som Maria Wetterstrand eller Peter Eriksson, som ju liksom har varit med under väldigt många år och som kan få igenom politik, utan de har ju valt människor som är liksom politiska blåbär. Va? Och det är klart att när du sätter sådana människor på de enda platser du har som syns, då får du ju betala ett ganska högt pris för det. Och du kan kanske, sossarna har ju gjort så att de har ju satt några stycken sådana, men sen ganska många som har varit med länge, som är rävar och som är tunga. Alltså, Miljöpartiet har egentligen, de hade Fridolin som väl var liksom ett stjärnskott, och nu har de slarvat bort honom, och ja, nu har de liksom ingenting. Va?
Jag tror att de här problemen kommer fortsätta, för om man tittar på vilka frågor som nu har varit konflikt kring, alltså utbildningspolitiken kommer att vara ett jätteproblem därför att man lägger för lite pengar på det och man liksom satsar för lite. Och många kommer känna sig väldigt svikna på det området om man inte orkar göra mer. Och nu har vi hela den här diskussionen om vapenexport till Saudi. Det är ju en jättefråga för internt i Miljöpartiet. Vi har vargfrågan. Vi har frågor som liksom kanske inte var så stora i valrörelsen, men som är enorm politisk sprängkraft för Miljöpartiet. Och så har vi bostadspolitiken, ja, som ju är ett liksom katastrofområde.
Men de måste ju ha det ganska knepigt just nu också. Tänk er själva att liksom alltid vara i opposition oftast. Det är väldigt enkelt att sitta och klaga på alla andra. Sen helt plötsligt
fråga
sitta i regering.
På Aftonbladets ledarredaktion.
Ja, och sen helt plötsligt sitta i regeringsställning och liksom ha ett kollektivt ansvar tillsammans med alla de andra.
Mm, det är svårt.
Det är nog väldigt, väldigt svårt. Ja, så att de måste... Ja, de måste nästan
för
att
liksom positivt
klara det här framöver, för att hämta hem de här allmänborgerliga väljarna som ändå är deras potentiella väljare, så måste de nog gå tillbaka och hantera eftervalsanalysen på ett sätt som är bättre än de har gjort hittills.
Men om man ska säga något positivt, så tror jag att det finns en väldigt stor möjlighet för ett riktigt miljöparti som skulle prata miljöfrågor, fokusera på liksom det som var Miljöpartiets kärnfrågor. Med hållbar utveckling och med liksom klimatfrågan och med biologisk mångfald och med att få bort kemikalier i mat och så vidare. Mm. Alltså skulle man fokusera på det och återigen upprätta den, då tror jag det finns ganska många väljare där ute från båda blocken som kunde tänka sig rösta på Miljöpartiet.
Det tror jag också.
Därför att de frågorna skulle kunna komma tillbaka på dagordningen.
De kommer komma tillbaka på dagordningen. Frågan är bara när. Vi har
och frågan är vem som tar dem
i sådana fall. Tar dem. Vi har ett klimattoppmöte i Paris i slutet på det här året. Vi vet ju att den här frågan måste vi hantera.
Men
det finns, jag håller med Anders om att det finns absolut en potential och att Sverige behöver ett miljöparti.
Ibland så känns det som att man bättre kommer ihåg Annie Lööfs miljöutspel, för att hon håller upp en plastleksak liksom.
Jag kommer också ihåg en kolbit dock. Från
det gör du?
Ja, det gör jag.
Det kommer jag också ihåg. Ja. Jag tycker alltid att det är väldigt patetiskt dock när man kommer med såna här grejer. Ja, det tycker jag är pinsamt.
Den kolbiten kommer jag också ställa till det, för nu ska de ju hantera Vattenfall.
Exakt.
Och Vattenfall
Mordor,
är ju...
Mordor, som jag brukar kalla det.
Ja, men Vattenfall är lite Mordor, va?
Det finns väl inte ens ge några pengar till statskassan längre.
Nej, det är bara Mordor över det bolaget, tror jag.
Saudi Vapen och Vattenfall liksom.
Och
lycka, och varg. Lycka till Miljöpartiet.
Vilken cocktail.
Explosiv.
Mm, verkligen. Jag tänkte också att vi skulle hinna prata lite grann om Feministiskt initiativ, som har sin kongress i helgen. Hashtaggen är väl kanske det som har fått mest uppmärksamhet nu på förhand. Den är nämligen Fikon15. Hashtaggen för Fikongressen
är
Fikon15.
Det är roligt.
Mm. Men stämmer det? Alltså, vilken frukt är fi?
Jag tycker det känns så snuskigt när du ställer så här. Jag klarar inte. Måste vi hålla på
en
med
bättre
här frukter? Alltså. Det är bara så här, jag blir, jag får så här. Det är snuskigt. Ja, men jag ser ju att ni tycker också det.
Nej, jag tänker.
Jag försöker komma på bilder i huvudet hela tiden.
Just nu är de väl snarare ett russin. Alltså, de har liksom skruntnat ihop och hela det som de hade har liksom pajat ihop. Men kan du sluta se ut sådär, Ulrika? Alltså, de hade ju någon slags fart och vind i håret och så, va? Och sen har det bara skruntnat ihop till ingenting och nu sitter de där och ska ha sin kongress och diskutera och så väljer de fikon som hashtag. Alltså, det blir... Det är inte mycket kvar av liksom Gudrun Schymans framgångsvåg.
Tänk hur mediebilden var för ett år sedan.
Nej, liksom. Även tänk mediebilden efter liksom EU-valet. Va? De var uppgång och sådär. Sen har de ju, alltså sen är det ju så, det är ju konkreta saker som gör att de har havererat. Mm. Alltså deras försvarspolitik lirar väl inte riktigt med liksom stämningen i Sverige just nu när de ska avskaffa allt vad försvar heter. Deras ekonomiska politik går överhuvudtaget inte ihop. Alltså, så fort du granskar det här partiet så får de ju ganska allvarliga problem. Sen tycker jag, Fi lyfter väldigt viktiga frågor. Jag vill gärna ha tillbaka feminismen på dagordningen. De får gärna sluta sätta foten i klaveret. Men fortsätter de på det här sättet så kommer ju folk bara skratta åt dem. Och det är lite tråkigt, tycker jag.
Jag tänker lite på samma grej som du pratade om Miljöpartiet. Att ju fler som kallar sig feminister och säger att de har en feministisk politik, desto mindre tänker man på Fi.
Alltså, Anna Kinberg Batra säger ju att hon är feminist till exempel. Ja. Och det är klart att nu om man tycker det som alla tycker, fast lite mer, så vet du tusan om man vinner.
Men jag tycker liksom grundproblemet med Fi var väl att de aldrig hittade den stora breda målgrupp av kvinnor, framförallt i välfärdsyrken, som ju skulle behöva mer än någonting annat en riktig feministisk politik när det gäller arbetsmarknadsfrågor, när det gäller ekonomisk makt, när det gäller resursfördelning. De nådde aldrig fram till det är ju FIs problem. Det var de väljarna som Gudrun Schyman lyckades nå när hon var partiledare för Vänsterpartiet, men som hon inte har lyckats samla i FI nu av en massa olika skäl. Och det är ju själva grundproblemet.
De lyckades ju nå förstagångsväljare och barn till väldigt borgerliga akademiska familjer, om jag ska vara riktigt ärlig. Nästan alla mina kamraters barn som är förstagångsväljare röstade på FI.
Nej, men lite jobbiga släktkalas där i julhelgen.
Jättejobbigt.
men sakfrågorna, så, alltså, nästa år så kommer ju den här stora konflikten på arbetsmarknaden kring lönebildningen och kring också kommunals löner. Och då behövs en feministisk röst i debatten. Och där kan ju jag känna att om Fi klarar det, ja, då kan de spela en roll. Men klarar de inte av att nå vanliga människor och vanliga frågor som arbetstider och lönebildning och sånt, ja, men då är de... Då var nog det här deras sommar som de dansade. Mm.
Jag såg också, jag läste faktiskt pliktskyldigt igenom deras kongresshandlingar och letade efter nyheter. Det jag hittat hittills är att de ska försöka inrätta en feministisk landsbygdspolitik. De vill skriva in ett sånt kapitel och kapitlet är tyvärr felstavat.
Nej.
Men landsbygd med 2G. Och det var ett för enkelt skämt så att jag tänker inte dra det.
Va?
Men det visar... Kan en stava till landsbygdspolitik? Ja. Nej, men de försöker uppenbarligen bredda sig.
Men det är väldigt synd, därför att det som hände under förra våren när Fi gick som bäst, det var ju att de andra partierna blev väldigt, väldigt stressade. Och det var väldigt bra, därför att de andra partierna tvingades vässa sin politik, tvingades liksom fundera över de här frågorna på ett sätt som man inte har gjort. Också i liksom partier med manliga partiledningar och där de här frågorna inte kanske naturligt kommer upp alltid.
Och framför
allt så blev man pressad och det var väldigt viktigt.
Och framför allt så tvingades de tänka inte bara höger vänster många partier, utan att tänka liksom rätt och fel och värderingar och inte liksom bara
Sen kan man ju undra vad det blev av det där. Alltså, vi har en feministisk utrikespolitik i Sverige som vi nu ska fortsätta, eller nu ska vi diskutera vapenexport till Saudiarabien. Så att, jag vet inte liksom vad det konkreta... Det är väldigt feministiskt land. Så att, jag är inte så säker på vad som blev av det där. Liksom. Så det behövs nog en blåslampa, för annars så går det tillbaka till det gamla vanliga.
Vad bra. Men hörni, jag tror att vi ska ta och runda av för idag. Har du något mer på hjärtat eller?
Nej.
Innan vi skiljs. Var lugna och snälla ni har varit idag.
Idag har vi varit väldigt lugna och snälla och jag tror fortfarande att det blir Jakob Forssmed.
Tycker du hettade till ändå lite där med att det var mycket känslor i svang?
Ja, när vi pratar om
Göran
Persson och
Jakob Forssmed. Jakob får alla svåra
känslor.
Jag känner mig helt blank när det gäller
Jakob.
Men det kanske kan Vi får se.
Det kanske
han har ett lagom långt namn också, det ska man inte underskatta.
Nej, det är inget dubbelnamn, utan det är Jakob Forsman.
Men Akko.
Ja. Men det är ett förnamn, man kan ta förnamn i rubriker.
Jag gillar Akko, jag tycker hon verkar stabil.
Men hon är nog, om man ska vara lite krass, hon verkar ju vara den mest liksom vettiga av dem. Så här, jordnära landstingspolitiker och sånt där. Men jag menar, deras problem är ju deras medlemmar i partiet. De kommer ju inte undan det. Alltså,
de är för få, tänker du?
Nej, att de är för konstiga. Alltså, jag har varit på massa sådana där riksting. Och alltså, det är alltid en massa galningar som framför massa konstiga saker om underlivsfrågor. Och sen så diskuterar ju alla det i medierna. Och det är klart att så länge de har de medlemmar de har så kommer ju KD på ett sätt att fortsätta ha de problem de har.
Mm. Annars får vi ringa Göran. Han får ta.
Och nu pratar de om Persson. Mm.
Vi kommer att ha med sig sina kor till KDs riksdagskansli.
Exakt, kor där och mycket sång.
Gud där, vad han har? Ostor
gud.
Jag tror vi är klara där, va? Tack så mycket för idag, Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg. Vi hörs igen, hej då!
Hej då! Hej, hej. Åsiktskorridoren.